Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
En person som har en vanföreställning om en annan person, de kan uppleva att de har träffats fast de aldrig har gjort det. När kändisen står på scenen och har en gul tröja så betyder det en viss sak, ett meddelande till mig.
Ja.
När de har en annan tröja betyder det någonting annat. När de ställer mikrofonen där borta så betyder det en sak. Alltså de, i deras värld så har de en relation där de har träffats. Kassörskan ler och är så trevlig hela tiden. Uppfattar, men vi har ett förhållande för du är så trevlig. Du vill gå ut med mig. Och de förstår ju då inte för att de är i sin vanföreställning. Vi kallar ju det för vansinnesdåd. Att det kommer från ingenstans. Men i själva verket så kommer det ifrån den här personens tankar och idéer om en annan person.
Gud vad obehagligt.
Oj, jäklar.
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. I över 10 avsnitt så har vi berättat om stalkers. Vi har förfärats och förundrats över hur de tänker. Och nu så ska vi förhoppningsvis äntligen få lite svar.
För i det här avsnittet så gästas vi av Susanne Strand och hon är då professor i kriminologi. Hon är då expert inom brottsförebyggande åtgärder och är forskningsledare i en forskargrupp om stalking och partnervåld.
Ja men precis, och förutom det så jobbar hon väldigt nära socialtjänsten och polisen för att då förstå hur de bedömer och hanterar risker relaterade till sådana här typer av brott. Så hon är verkligen en expert på stalkers.
Men jag tycker att vi slutar babbla och så drar vi igång den här intervjun så att vi kan få en bättre insikt i en stalkers hjärna.
Mm. Välkommen hit, Susanne.
Tack.
Det ska bli så intressant att prata med dig idag. För vi pratar ju väldigt ofta om stalkers i podden. Men då har vi väldigt specifika fall. Och idag så ska vi mer få alltså bakgrunden bakom. Vad är en stalker? Varför stalkar man? Och hur gör man om man har en stalker? Men jag tänker att vi tar det från början. Vad är en stalker?
En stalker eller en stalkare, det är en person som på ett eller annat sätt försöker kontakta en person upprepade gånger mot hens vilja, som skapar oro eller rädsla. Det är själva grunddefinitionen av en stalker.
Och vad är skillnaden på att då till exempel visa intresse för någon och att vara en stalker?
Ja, men den stora skillnaden är ju att föremålet för intresse inte är livrädd när så att säga den som uppvaktar då uppvaktar. Det är den absolut största skillnaden. Och sen kan ju naturligtvis någon säga nej, jag är inte intresserad från början och sen bli intresserad. Då det är egentligen inte det här handlar om. Utan har personen i fråga sagt nej, då får man respektera ett nej. Och det är de här som fortsätter och fortsätter och fortsätter. Det är de som blir stalkers.
Och vad är det som gör att de inte kan ta ett nej?
En del, det är lite olika, men en del uppfattar det som att det är deras rättighet. Att det finns ett gemensamt intresse med att man skulle passa alldeles utmärkt ihop. Den andra personen bara inte förstår det. Eller att man uppfattar att den som man uppvaktar då också har svarat på det. Till exempel att man inte förstår om en stalkaren då går och handlar. Upplever att kassörskan ler och är så trevlig hela tiden. Uppfattar, men vi har ett förhållande för du är så trevlig, du vill gå ut med mig. Och sen visar sig att det inte är så, så tycker man, men du har ju varit så trevlig mot mig hela tiden. Då ska ju vi gå ut tillsammans. Och svårigheterna i att förstå de här bitarna. Men det är bara en typ av stalker, det finns otroligt många fler.
Vilken slags person är det som blir stalker?
Och det är en jättesvår fråga att svara på egentligen, men personer som har svårt att släppa taget, som inte accepterar ett nej eller som känner att men min sak är viktigare än någonting annat. Att man inte förstår att motparten inte vill ha en relation eller en kontakt. Det är de personerna som blir stalkers.
Du sa nyss att det finns lite olika typer av stalkers. Kan du ta några exempel på det?
Ja, professor Paul Mullen i Australien, han har tagit fram en typologi som vi kallar det, som består av 5 olika typer av stalkare. Och där den som vi kanske hör mest om är den före detta partnern som börjar förfölja sitt ex som en del av eftervåldet. Ungefär en tredjedel av alla stalkers är inom den här kategorin då, en före detta partner. Men sen har vi den närhetssökande stalkaren. Och det är personer som vill vara nära. Det kan vara de som missförstår kontakten med sin psykolog, tror att man är bästa vänner. Det är den kategorin där personer upplever att man är tillsammans med en kändis. Att man förstår inte att man inte har den relationen. Det kan vara, förutom att man kanske uppfattar att man vill ha en relation med någon som man absolut inte har, så kan det också vara det att man vill bli bästa kompis med någon som inte vill bli det. Som exempel då på närhetssökande. Sen har vi personer som inte riktigt förstår det sociala spelet. Och det kan vara till exempel som jag berättade då om. Att man inte förstår att den här personen som sitter i kassan ler mot alla. Inte bara mot mig specifikt till exempel. Sen har vi den hämndlystne. Hämnaren. Och det är de som blir arga. Känner sig kränkta. Det kan vara en oförrätt. Här har vi medarbetare som ger sig på varandra, grannar. Jag har myntat ett begrepp som heter stalka en myndighet. Det vill säga att man är arg på en myndighet som har fattat ett beslut som man tycker att nu blir det här jättebesvärligt och svårt för mig, till exempel. Och den sista kategorin, det är de som förföljer i syfte att begå ett sexualbrott eller ett grovt våldsbrott, till exempel. De olika typerna finns. Det finns det fler typologier, men de här bygger på motiv. Så därför tycker jag att de kan vara bra att använda för att bättre förstå stalkarna.
Och varför har man valt de här olika kategorierna?
Dels är de ganska fundamentalt olika. Alltså motivet bygger på olika saker. Det vill säga man vill ha tillbaka en relation eller man vill hämnas en relation. Man vill, den närhetssökande då, där vill man så att säga komma nära en annan person och det är själva syftet. Medan det finns personer som inte förstår det sociala spelet och det är ju så att säga en kategori. Och sen de här då som vill hämnas, det är ett helt annat motiv. Och så har vi den där sista gruppen då som, ja men vi kanske ser på tv och film och som vi är väldigt, väldigt rädda för. Nu är det den absolut minsta kategorin och det är ju inte jättemånga stalkare som är där, men de finns ju absolut.
Man förstår stalkaren att den stalkar någon?
Ibland. Ibland är det själva syftet. Mm. En del av de som hämnas förstår mycket väl att det blir besvärligt för den de utsätter, för det är själva poängen.
Mm-hmm.
Medan andra, de greppar inte att, men jag vill ju bara vara snäll. Jag har ju bara skickat blommor, jag har bara skickat sms, jag är inte farlig. Jag vill bara vara snäll, men så uppfattar inte den som får de här budskapen då.
Och för de som stalkar som inte förstår att de stalkar någon, hur reagerar de när de blir konfronterade med den, när de får veta att men du är en stalker?
Det är inte säkert att de håller med.
Nej.
Att de inte förstår. Vi ska också komma ihåg att om stalkningen håller på mer än ett år, då ökar risken att stalkaren också har en psykisk ohälsa. Och då finns det en typ av psykisk ohälsa som kallas för vanföreställningar. Och det innebär att man uppfattar världen på ett annat sätt än vad normalbefolkningen uppfattar världen. Så det är därför man kan inbilla sig och tro att man har en relation fast man inte har en. Och de förstår ju då inte, för att de är i sin vanföreställning, så de förstår ju inte att det här inte är det som faktiskt sker, för i deras värld är det det. Och det är det som kan göra det så otroligt svårt för oss, för att vi tycker ju att alla människor borde förstå och reagera på ett visst sätt, men har man en psykisk ohälsa så är det ju faktiskt så att man ibland har en helt annan verklighetsuppfattning. Nu är inte alla som stalkar personer som har en psykisk ohälsa, men om det fortsätter under väldigt lång tid så ökar ju risken för det, och då måste man ta med sig det i beräkningen.
Hur länge måste det pågå för att det ska räknas som stalking? Alltså räcker det med att man förföljer någon i en vecka, eller måste det vara en månad för att man ska se det som stalking?
Det finns faktiskt ingen tidsgräns, utan det är intensiteten.
Okay.
Så går man till definitionen så räcker det i princip att du skickar två sms efter det att den utsatta har sagt nej, jag vill inte ha mer kontakt med dig.
Men stalking känns ju som ett ganska nytt begrepp. Alltså jag förstår att det alltid har funnits, men att man inte har satt ord på det och det här med lagar och så. Men har det alltid funnits stalkers?
Ja, det har det. Sen har man kanske haft lite olika benämningar på personer som förföljer av olika anledningar. Men man kan väl säga att själva stalkingbegreppet fick ett uppsving i slutet på 80-talet, början på 90-talet. Utifrån ett väldigt otäckt mord som skedde i Kalifornien. Och utifrån det som hände där då skapades stalkinglagarna i Kalifornien, och då började man med det prata mer om stalking. Så att ja, i det perspektivet så är det ett ganska ungt forskningsfält till att börja med, och sen också eftersom då som kriminolog tittar man ju på de olika lagarna, så att det är först i början på 90-talet som USA och sen Australien kommer med stalkinglagar. Sen följer så att säga andra länder efter, där vi i Europa då har kommit. Vi fick ju en lag som heter lagen om olaga förföljelse 2011. Så att det kommer så att säga fler och fler.
Och vad var det för mord?
Det var ett mord på en ung skådespelerska som heter Rebecca Sheffer. Och det var ett fan som ville ha en relation med henne. Och han förföljde då henne, och det slutade tyvärr då väldigt tragiskt med det här mordet.
Just det har vi pratat om. Skulle precis säga det, ja. Vi pratade om henne i avsnitt 39, Stalkers 2.
Men så det har alltid funnits stalking på ett eller annat sätt. Hur skiljer det sig om man ser till, om vi kollar på Sverige? Finns det mer stalking i storstäder eller på landsbygden? Hur ser det ut?
Teoretiskt så finns det ju fler stalkare i storstäderna, för att det finns fler folk. Så är fenomenet vanligare i större städer än i glesbygd? Nej, det skulle jag nog inte säga. Och idag när vi har sociala medier och plattformar på webben på ett helt annat sätt än vad det var på 80-talet. Då spelar det egentligen ingen roll var du befinner dig heller. De gränserna suddas ju ut så att ja, det förekommer överallt. Däremot så är det ju lättare att gömma sig i en större stad. Så det är lättare att undvika stalkaren i en stor stad än vad det är på landsbygden och glesbygden. För att även om avstånden är långa så har man inte så många ställen att ta vägen. Och då blir det i det perspektivet lite lättare att förfölja.
Men nu med internet och så, och vi är ju väldigt öppna i Sverige och man kan få tag på folks personuppgifter. På vilket sätt påverkar det en stalking?
Många av de här delarna gör ju att stalkaren har lättare att kartlägga en person. Om vi tänker när Robert Bardo förföljde Rebecca Schaeffer, då fanns ju inte internet. Då får man lägga ner ännu mer tid för att ta reda på adresser, bilar, att kunna ta sig mellan orter och så vidare. Att få den här typen av information om var personer befinner sig och förfölja. Det tar oerhört mycket tid. Medan idag så kan den typen av information kan vi ju få mycket, mycket lättare i våra samhällen. Och det är bara så. Så ska det nog också få vara. Vi behöver hantera att det är det här samhället vi lever i och att människor nyttjar de möjligheter som finns på olika sätt. Oavsett hur vi reglerar eller gör lagar så kommer det alltid finnas människor som tar sig förbi och gör saker som det inte är tänkt att man ska göra. Och när det gäller stalkare då så är de ju påhittiga. Så de kommer att hitta ett sätt. Det vore förödande om vi stängde ner samhället eller var mindre öppna för att vi är rädda för just de här bitarna. Utan vi får möta det istället och försöka hantera de saker som kommer. Det är ett bättre sätt att hantera.
Och vad kan man göra då om det är, alltså inte över nätet utan fysiskt? Vad gör stalkers då?
Det man brukar säga är ju, det absolut vanligaste sättet som stalkare använder för att kontakta dem, det är sms. Därför att de flesta känner varandra. Man vet vem stalkaren är och de har telefonnummer eller sådana saker. Så därför är ju sms det vanligaste. Också att ringa naturligtvis, men sms eller andra typer av plattformar att ta kontakt så, det är det vanligaste. Sen när det så att säga övergår, då kan det vara att de börjar förfölja, de kan stå utanför arbetet, de kan vara utanför barnens skola, de kan dyka upp utanför affären där man handlar, det vill säga de rutinaktiviteter som den utsatta har. Där kan stalkaren dyka upp för att kartlägga. Och nästa steg brukar ju vara att kontakta på något sätt, det vill säga att man närmar sig och ja, men, kommer fram och börjar prata eller så. De kan också, vilket förekommer i stor utsträckning, skicka saker. Det kan vara att skicka blommor, skicka choklad. Och det kan man ju tycka är trevliga saker. Men för den som är utsatt så är det inte så trevligt eftersom man har sagt nej. Sen kan det ju komma budskap med det som skickas också. Så jag menar, skickar man begagnat toalettpapper så är det ju en signal. Skickar man röda rosor är det en helt annan signal. Det som brukar vara väldigt otäckt för de utsatta när de får material hemskickat till sig, till exempel om någon har gjort beställningar i ens namn eller om man skickar choklad eller blommor, det är ju att då vet den utsatta att stalkaren vet var hen bor. Och det är det som gör att det blir så otäckt. Att då känner man sig inte riktigt trygg i sitt hem eftersom stalkaren vet var man befinner sig.
Gud vad obehagligt. Jag trodde att det var mer liksom, att det bara var online nu. Men att det är som du säger, att det är fortfarande fysiskt.
Ja.
Shit, vad obehagligt.
Ja. Och hur ser det ut av året? För nu när vi spelar in så är det ju, alltså det är ju snökaos. Det snöar så mycket. Och vi pratade ju lite, innan vi startade inspelningen, så pratade vi lite om att så här, ja, men det måste ju vara stor skillnad att staka någon på vintern och på sommaren och så. Kan du berätta lite skillnader där?
Stalkarna gör ju av naturliga skäl olika saker. Det är jättesvårt att, så att säga, sitta utanför någons hem och vänta på vintern utan att bli upptäckt. Ja. Så att säga. Antingen så fryser man ihjäl eller så syns det ju på bilen att man står där. Så det gör ju att man behöver hitta andra sätt. Och det kan ju vara att försöka ta reda på rutinaktiviteterna. Så om den utsatta till exempel, vi säger, har en träningstid varje vecka. Det är en sån sak som stalkarna väldigt snabbt får reda på. Och då kan de ju så att säga gå med på det gymmet för att vara där så att de är inomhus och under den tiden. Det kan ju vara ett sätt. Ett annat sätt kan ju vara att veta att ja, men det är den här mataffären som den utsatta handlar i. Och vi är ju rutinmänniskor så vi tenderar ju att göra saker ungefär samma tid. Och det är det som stalkarna gör när de kartlägger. Så att då flyttas det liksom in.
Men stalkaren, hur känner den när den kan gå från att stalka någon på sommaren, vilket gör att offret förmodligen är mycket ute, lättare att kanske stöta på den offentligt, till att gå, eller från det att gå till att okej, nu sitter vi inne, det är 20 minusgrader. Hur hanterar stalkaren det?
Det är svårt att säga. Mm. Det beror ju också lite grann på motivet. Så att man ska komma ihåg att en stalkare är ofta besatt av sitt motiv. Och då spelar det som ingen roll det som är runt omkring, utan det är saker att hantera. Så att utan att veta exakt vad stalkarna tänker, så överlag skulle jag nog säga att de tar sig över de svårigheter som finns, oavsett om det är sommar eller vinter.
Men du sa förut att det vanligaste är att man som stalker blir besatt av någon man känner.
Ja.
Men hur skiljer sig den typen av stalkers från, alltså, fans som blir besatta av sina idoler?
Egentligen inte så mycket. Utan återigen, det är just det här motivet bakom. Att en stalkare blir besatt av saken. Och om det är att få tillbaka sin före detta partner, att bli tillsammans med en kändis, att hämnas medarbetaren som gjorde en dum sak på jobbet. Det är liksom, ja, där i är det inte så jättestor skillnad i just varför man blir en stalker, utan besattheten är i saken. Sen gör de ju väldigt olika saker och beroende på vilka förutsättningar stalkarna har och hur starkt det här motivet är, så kan de göra på olika sätt.
Men hur kan man bli så besatt av en person?
Ja, det är en bra fråga. Det är väl det som gör det så intressant att forska på.
Mm.
Att en del människor får hela sitt liv att handla om en sak eller en person. Och ibland kan det vara så, jag brukar prata om att i tid och rum så uppfattar stalkarna en viss känsla. Det kan till exempel vara att om vi tar en person som under gymnasietiden kanske har varit lite tillbakadragen, haft kanske lite svårt att få vänner. Och så har det varit en grupp med personer som man har fått vara med och man har haft väldigt, väldigt bra. Och så kanske det finns någon, ofta en tjej, som har tagit ansvar för hela gruppen så att alla får vara med. Och sen så, efter gymnasiet, så sprids man lite för vinden. Och den här personen kanske inte riktigt liksom följer med någon, utan hamnar ensam eller relativt själv längre fram. Och sen kanske det för den här personen går mer eller mindre bra, kanske skaffar ett arbete, men efter ett tag så funkar inte riktigt det, för det kanske finns en psykisk ohälsa som har varit obehandlad under längre tid. Och sen så kanske man inte kan behålla sitt jobb eller det är något som inte funkar, och så är de i 40-årsåldern. Då tänker man tillbaka till gymnasietiden. Och det var ju den här tjejen som gjorde att livet blev så underbart. Och så börjar man förfölja en person som man har gått tillsammans med gymnasiet.
Mm-hmm.
Därför att man vill ha tillbaka den här känslan av att, men det var ju så bra. Några av de här har också förföljt den här tjejen under hela livet. Det är bara det att hon har inte vetat om det förrän hon är i 40-årsåldern. Det är först då hon förstår att den här personen har funnits där hela tiden, men inte så att säga gett sig till känna. Och det är för att skapa den här känslan av, ja, men jag mår bra när jag är med dig. Det är inte alla som blir så, jag vill verkligen säga det, men det kan vara ett sätt att i tid och rum uppleva den här positiva känslan Precis som det finns tvärtom. Där någon upplever en väldigt, väldigt negativ känsla och tänker, ja men när du gjorde det här, det var då mitt liv förändrades. Då började det bli riktigt dåligt. Det är ditt fel. Fast i själva verket så är det bakomliggande andra faktorer. Det bara gick inte längre än ja, till den gränsen. Då. Så det är två olika motiv kan man säga.
Men finns det någon särskild ålder där de flesta blir en stalker?
Nej, alltså det finns stalkare i alla åldersgrupper. Och vi ska komma ihåg att han som förföljde Rebecca Schaeffer, han var ju väldigt ung, var ju 16-17 år. Så att det finns ju väldigt allvarliga stalkingfall bland unga personer. Och det finns också de som tenderar att bli väldigt farliga när de blir äldre, som kommer upp mot 60-årsåldern och så. Därför att då kan de uppleva att ja, men jag måste få igenom den här saken, om det så är det sista jag gör. Och när deras föräldrar dör naturligt av ålder, så är det den sista, så att säga, personerna som kan få dem att hålla tillbaka och inte göra en del av de här riktigt allvarliga sakerna som de gör. Så att vi tror ibland att ja, men det är personer som är någonstans i 30-40-årsåldern, att det är där liksom det mesta händer. Men, och det är många som är i den åldern, särskilt för detta partner, de är någonstans där. Men de finns i hela åldersspannet, så det går inte att räkna bort någon ålder överhuvudtaget.
Men finns det barn i grundskolan redan som stalkar?
Det blir svårt att prata om stalkers när det är barn. Därför att det som är en av utmaningarna i våran värld, det är ju hur vi definierar stalking. Och då kan man ju fundera på mobbing. Är det stalking eller vad är det? Och då brukar jag säga att mobbing i sig är inte stalking. Men däremot så kan det finnas i svansen av mobbningen och mobbarna. Där kan det finnas någon som sen blir en stalker. Så att det kan mycket väl finnas, men själva mobbingen i sig räknar vi inte som stalking. Så att mycket av det som sker bland barn skulle jag nog inte vilja kategorisera här, utan det är först när de kommer upp på ja, men högstadiet kanske, men framförallt på gymnasiet, där någonstans i, så att säga, när man utvecklas som tonåring och det händer saker. Och, ja, konsekvenstänket är inte riktigt på topp, utan det dröjer ju fram till 20-årsåldern innan konsekvenstänket ordentligt ramlar ner.
Och hur ser det ut med könsfördelningen? Både offer och gärningsperson?
Mm. Det är ju så, överlag. Det brott som begås i samhället begås till allra största delen av män. Så är det. Alla typer av brott i princip har procentuellt sett fler män som begår de brotten än kvinnor. När det kommer till stalkning, så i många länder så räknas ju stalkning som ett våldsbrott. Vi har inte den kategoriseringen riktigt i Sverige. Man kan begå våldsbrott som en del av stalkningen, men stalkning i sig är inte ett våldsbrott. Men om vi nu ska jämföra ändå med någon annan typ av våldsbrott eller brott, så tänker jag att våldsbrotten passar ganska väl. Och då kan man väl säga att kvinnor begår ungefär kanske 10%, 5-10% av våldsbrotten. Men när det gäller stalkning så är kvinnorna uppe på 15-20%. Så om vi ska titta ur ett perspektiv av kvinnor, så är stalkning ett av de mest förekommande våldsbrotten. Men om vi tittar på stalkning i sig, så är det fortfarande 4 av 5 stalkare är män. Så därav att det ändå är en större grupp kvinnor, men den stora bulken av stalkare är män. Och vilka förföljer de då? De förföljer kvinnor. Både manliga stalkare och kvinnliga stalkare tenderar att förfölja kvinnor.
Oj,
ja.
Varför det?
Det kan finnas många förklaringar, men en förklaring till exempel, det är att på gruppnivå då, så en för detta partner som förföljer, om det är en man som förföljer sitt ex, så tenderar han att förfölja henne. Om det är en kvinna som förföljer sin partner, så tenderar hon att förfölja partners nya tjej.
Ja.
Ah.
Ja, så att därför blir det fler kvinnor som också blir utsatta. Men för den skull så ska vi inte, så att säga, det är lätt att män som blir utsatta försvinner bort. Att vi inte ser den gruppen, för att det är en mindre grupp. Och det är väldigt olyckligt, därför att därför kan samhället inte riktigt se dem och heller inte ge dem den hjälp som de behöver. Så att det blir en extra utsatt grupp, eftersom vi förstår mindre om den gruppen.
Men varför är det främst män som stalkar?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att den blir bredare än så. Just utifrån det här att män begår brott i högre utsträckning, kvinnor överlag och så. Och det finns många, naturligtvis, olika förklaringsmodeller. Allt ifrån att vi inte upptäcker alla kvinnor till att det faktiskt är en skillnad i att män i högre utsträckning än kvinnor begår brott. Så det finns nog ingen klar och tydlig förklaring på varför det är så. Utan det jag tänker när det gäller stalkningen här då, det är att det fortfarande är ganska många kvinnor som förföljer. Mörkertalen är ju stora. Brå gjorde en undersökning, nu är den nästan 20 år gammal, men den visar ändå att var tionde svensk ungefär någon gång har varit utsatt. Och då har man ju ändå svarat på en fråga om olika beteenden och så. Och det gör ju att de undersökningarna, där får vi lite mer svar på de här frågorna. Men vi kan ändå inte få svar på varför män i högre utsträckning förföljer än kvinnor.
Men hur skiljer sig då en manlig stalker från en kvinnlig stalker?
Ja, det är inte mycket alls.
Det är inte det.
Utan de gör ungefär samma saker. Det är, i min forskning där jag har tittat på män och kvinnor som våldsutövare, så kan man se lite grann att män och kvinnor följer de normer som finns i samhället. Och det gör att kvinnor som begår brott, de kommer väldigt långt genom att prata, manipulera, så de får sin vilja igenom på ett annat sätt. Så en teori som vi har bland en grupp med väldigt svåra våldsbrottslingar är att kvinnorna inte behöver ta till våld för att få det de vill ha, utan de har hittat en annan väg. Och därför så, de riktigt våldsamma kvinnorna, de har inte behövt vara lika våldsamma. Medan män, där det är mer accepterat att ta till våld, de är i mer våldsamma miljöer. Och det gör att män snabbare tar till våld för att få det som de vill ha. Om vi tar de här extrema våldsbrotten då. Och det gör ju att det blir en skillnad i, just utifrån de normer, att vi anpassar oss till dem. Även när det gäller brott. Ser vi ju en viss förändring på det där, så när vi ökar jämställdheten i samhället, så kommer vi också få en ökning på den här sidan när det gäller de olika brotten.
Men vad är det som gör att vissa stalkers går från att uppvakta, går från egentligen jag älskar dig till att begå ett fruktansvärt våldsbrott, kanske till och med döda sitt offer?
Det handlar lite grann om den här besattheten. För en del kan det handla om vi tar en för detta partner till exempel, då kan det vara så att stalkaren resonerar som så, du är min. Det är du och jag, ingen lämnar mig. Om du lämnar mig, så då är mitt liv slut och det är du och jag. Och har du bestämt dig för att lämna, då upphör mitt liv. Alltså rättfärdigar de det genom mord och suicid. Så att det kan vara en del i några då som tar livet av den som de vill vara tillsammans med. För andra kan det vara hämnd. Att ingen lämnar mig. Och nu när du lämnar mig, då ska jag hämnas dig. Och jag struntar i hur det går för mig. Därför att du har gjort det här som är helt fel. Man får bara inte göra det här. Den kränkningen är så stor att man inte bryr sig om vad som händer med en.
Jag vet att du, Lin, pratade om ett stalkerfall i podden för inte allt för länge sedan, som var en kvinna, en sångerska som höll på att bli känd. Vad hette hon nu igen? Hon som blev ihjälskjuten av sin stalker.
Jag tror du tänker på Christina Grimmie, som vi pratade om på Patreon
i Stalkers 12. Nu blir det reklam för Patreon här mitt i avsnittet. Ska vi lyssna bara på en kort snutt från det avsnittet?
Det gör vi.
Det unga stjärnskottet sitter vid ett bord fyllt av produkter med hennes ansikte på. Runt omkring står fans lyriska över att få vara så nära sin idol. Med ett leende hälsar hon på alla. Delar ut kramar till de som vill ha och skriver autografer för att föreviga dessa möten. Så blir det dags för nästa i kön att träda fram. Men mötet tar en snabb vändning när personen, istället för att möta idolens leende och välkomnande utsträckta armar, drar fram ett vapen. Den lättsamma och härliga stämningen byts ut i panik när skotten ekar i lokalen och stjärnan sakta faller till marken. Det här avsnittet finns då på patreon.com/spoktimmen. Och ja, men gå med i vårt community. Och du kan ju även köpa loss det här avsnittet. Det är ju nytt.
Exakt.
Så då kan du lyssna på det. Stalkers 12 alltså.
Precis. För hon hade en stalker i flera år som var besatt av henne. Så hon var ju då kändis. Och han hade aldrig någonsin ens kontaktat henne. Så hon visste inte ens om att han fanns. Men ändå så slutade med att han bestämde sig för att döda henne. Hur, en jättesvår fråga kanske, men går det att säga någonting om hur en sån stalker tänker? När du har liksom inte ens försökt, för han var ju kär i henne och ville tycka att de var själsfränder. Men samtidigt har han ju aldrig ens försökt kontakta henne.
I den värld som du och jag känner till är det ju så.
Jaha.
Och det är det här man måste komma ihåg då. Att en person som har en vanföreställning om en annan person, de kan också uppleva att de har träffats fast de aldrig har gjort det. De kan uppleva att de har en relation. Det här är personer som, utan att gå in på detaljer i just det fallet då, men personer som har en psykos. Vanföreställning kan vara en form av psykos, det vill säga att man uppfattar världen på ett annat sätt än vad normalbefolkningen gör det. De läser in saker. Så när kändisen står på scenen och har en gul tröja så betyder det en viss sak, ett meddelande till mig.
Ja.
När de har en annan tröja betyder det någonting annat. När de ställer mikrofonen där borta så betyder det en sak. Alltså i deras värld så har de en relation där de har träffats. Men att de ska hålla tyst om det så att ingen annan vet för att det är hemligt och så vidare. Så att det kan vara alla varianter i den här vanföreställningen om att den här personen faktiskt upplever att man har en relation. Sen kan det vara som så att de också upplever då sig kränkta över att det inte blir en relation. Det vill säga att de blir avvisade i den här relationen som inte föremålet för beundran faktiskt visste om man ens fanns. Och det är det som då blir så svårt för oss att förstå. Vad kom det här ifrån? Och då kan man tänka så här att en person som har den typen av väldigt svår psykisk ohälsa kan ha en logik i det irrationella. Det är bara det att vi förstår den inte, men den personen kan förstå det. Och då kan det bli, vi kallar ju det för vansinnesdåd, att det kommer från ingenstans. Men i själva verket så kommer det ifrån den här personens tankar och idéer om en annan person.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I de fallen av stalkers som vi har pratat om så ser vi ofta att stalkern eskalerar. Är det vanligt bland stalkers att de blir mer intensiva, gör värre grejer?
Ja.
Och varför då?
Det handlar lite grann om att när stalkaren börjar så finns det en tanke. Och då de börjar kartlägga och så tänker att de ska ta viss kontakt. Och så tar de kanske viss kontakt och den som är utsatt reagerar på ett visst sätt. Sen kanske den utsatta inte reagerar riktigt på det sätt man önskar, att man vill ha mer av någonting. Antingen om man vill hämnas mer eller om man vill komma närmare. Och det gör att de eskalerar, de trappar upp sitt beteende. Det kan vara antingen att de gör fler saker oftare eller att de saker som de gör blir mycket grövre. Och då är det ju så att oftast anmäler de utsatta till polisen när det eskalerar. Vilket ju är helt riktigt därför att det är en av de största riskfaktorerna. Har det börjat trappas upp, då vet vi att de är, så att säga, vi vet inte riktigt var de slutar. Så risken för att man hotar eller begår ett våldsbrott ökar när det eskalerar. För det säger oss att stalkaren vill ha mer än vad hen har fått innan.
Är alla stalkers farliga?
Potentiellt, ja. Men på gruppnivå så nej. Många vill ha den här kontakten, den här intensiva. Men det kanske inte går så pass långt i att det blir ett våldsbrott. Men ungefär hälften hotar och ungefär en tredjedel begår ett våldsbrott. Så att det är en stor grupp som passerar alla gränser vad man får göra när det gäller hot och våld. Men det är också en grupp som inte gör det. Men däremot så uppfattas de ju som oerhört jobbiga och tidstjuvar. Och trakasserierna, det ofredande som kommer, det kan uppfattas som lika jobbigt som att vara utsatt för ett våldsbrott.
Kan man ha förhoppningar på att en stalker ska tröttna och sluta av sig själv?
Nej.
Nej.
Det är inte det som driver dem, utan... Anledningen till att en stalkare slutar stalka, det kan ju vara om man till exempel får vård för den psykiska ohälsan. Det kan ju vara en sak att det upphör. Men det handlar ju mycket om motivet. Så som jag sa tidigare, några kan sluta stalka för att de har fått en ursäkt eller att de har fått svar på sin fråga. Så kan det vara. Men för många så finns det inte riktigt. De tror att det finns ett slut på sin fråga eller sin sak, men det gör det egentligen inte. Så det som händer då när stalkning upphör för en person, det kan vara att de här personerna har börjat stalka någon annan. Så att om man inte så att säga jobbar med stalkaren eller att den personen inte förstår, då slutar de inte, men de kan upphöra på en och fortsätta på en annan.
Okej. Men det här är ju inte bra på några sätt överhuvudtaget. Hur gör man för att behandla en stalker?
Den frågan får jag ganska ofta. Och svaret är ju då på en väldig massa olika sätt. För återigen, det beror ju på dels vad motivet är, men också vad är grundproblematiken för den här personen. Så om vi har en person med en svår psykisk ohälsa som begår ett svårt våldsbrott, då blir man i de allra flesta fall, om man så att säga, kan visa på att det finns en allvarlig psykisk störning i lagens mening, då blir man dömd till rättspsykiatrisk vård i Sverige. Och det betyder att de personerna får vård och behandling inom rättspsykiatrin för den grundohälsa man har. Alltså den typ av psykisk ohälsa som man har. Och det kan ju vara olika. Nu har vi pratat om vanföreställning, ett väldigt vitt begrepp här. Men en psykos kan ju uppstå på många olika sätt och kan vara i långvariga psykiska sjukdomar, men de kan också uppstå under kortare tider. Så det är den man får behandling för, och den blir ju specifik utifrån vad varje stalkare har. Sen finns det ju en mängd stalkare som inte har den typen av psykisk ohälsa, som mycket väl förstår vad man gör. Problemet med dem som vet vad man gör och struntar i det, det är att de har ju liksom inga incitament till att ta emot någon behandling eller bli bättre på något vis, för de tycker ju inte att de gör något fel. Men personer som agerar utifrån att de är arg på någon, där kan man ju erbjuda behandling för just hur man hanterar ilska. Det är som jag säger, det är helt okej att bli arg. Det är ju vad man gör med arget. Det är det som räknas, och har man problem med det, då finns det behandlingsmetoder som man så att säga kan ta hjälp av för att hantera hur man beter sig när man blir arg. Det är några svar, men frågan är jättebred, det beror på.
Men kan man bota en stalker?
Absolut, men kanske inte alla.
Men du jobbar ju både här i Sverige och i Australien. Hur skiljer sig stalking i Sverige versus Australien?
Ja, jag brukar säga same, same but different. De gör ungefär samma saker, men beroende då på till exempel väder så kan det te sig lite olika. Och en sån sak som vi vet är ju att när det är väldigt, väldigt varmt, över 40 grader, eller om det är väldigt kallt, under 30-35 grader, då blir det svårigheter att vara ute. Det blir svårigheter att starta bilar. Elen kanske inte funkar för man behöver värme eller man behöver kyla och så vidare. Och det gör ju att personer kan bli isolerade när det är extremtemperaturer till exempel. Och då kan vi ju se att om en person är isolerad, då blir det ju enklare för stalkaren att förfölja. Man vet vad personen är och så vidare. Så mycket av den typen av beteende, det är likadant. Skicka sms, göra den typen av kontaktförsök på sociala medier. Det här med att skicka brev eller kontakta på annat sätt, det är också ungefär lika. Så att det skiljer sig inte så mycket åt mellan länder.
Och varför bestämde du dig för att forska just kring stalking?
Jag tycker att det är väldigt spännande just det här konceptet att det finns människor som inte släpper taget. Att vad är det som gör att människor någon gång i livet bestämmer sig för att det här är viktigare än allt annat? Det tycker jag är fascinerande. Och vill gärna veta mer om hur människor resonerar. Och allt det bottnar ju någonstans i för att kunna göra någonting åt det. Dels så är det ju många stalkare som naturligtvis inte mår bra i sin situation. Hur kan vi hjälpa dem i att få ett bättre liv, att må bättre? Och har man en psykisk ohälsa behöver man få hjälp för det. Det är den ena delen. Den andra delen är ju att just utsatta för stalkning är en grupp som nästan faller bort. Och det var väl det jag kände, att här måste vi göra någonting. Den här gruppen får sällan den uppmärksamhet som andra brottsutsatta får, beroende på vem som stalkaren är. Och det krävs ibland oerhört stora resurser för att skydda den som är utsatt för en stalkare. Och det är egentligen drivkraften. Så är det att skydda de utsatta, att få det att upphöra. Att man kan bli utsatt för en stalkare utifrån det här att stalkningen i tid och rum så var personen där. Det vill säga, det kan vara rena slumpen att någon blir utsatt. Och att då inte få hjälp, stöd, möjligheter att återta sitt liv. Det tycker jag är kanske den viktigaste delen i mitt arbete, att hjälpa den gruppen.
Varför är du just i Australien?
Vid det universitet där jag jobbar, där har man ett stalkingcenter. Så att man tidigt började forska på stalkare. Och bland annat då professor Paul Mullen, som har tagit fram den här typologin med stalkare och motiv. Så jag ville helt enkelt jobba med de världsledande forskarna på området.
Och vad gör man på ett stalkingcenter?
Ja, det som de gör där är ju att de också behandlar stalkare. För det är en del inom rättspsykiatrin. Så att dels finns det behandling, men sen finns det ju också då ganska stort forskningsområde. Så att bedriver olika typer av studier. Bland annat på hur beteende för stalkare, att vi jämför, så vi har jämfört mellan länder till exempel, vi jämför män och kvinnor, och det finns andra liknande saker också där vi tar reda på mer om stalkning som fenomen. Vad är det? Hur uppstår det? Vad är grunderna i det? Och så vidare. Och där skulle jag säga att professor Troy McEwan är den som är kanske en av de mest ledande i världen idag som jobbar där nere.
Har du kommit fram till något speciellt under din forskning?
Ja, många olika saker. Men dels då när vi pratar om de här olika typologierna. Att när man ska säga göra någonting åt det hela, när man ska, som vi säger, riskhantera. Då har vi strukturer i Sverige som gör att om man är utsatt för stalkning av en före detta partner, då har man större möjligheter att få stöd och hjälp. Mycket tack vare det fantastiska arbetet som kvinnojourerna gör till exempel. Det är otroligt viktigt i att hantera. Men också polis och socialtjänst förstår den här typen av våldsbrottslighet på ett helt annat sätt idag än när jag började forska på mitten av 90-talet. Och det tycker jag är väldigt, väldigt positivt. Det jag också har sett i min forskning, det är ju att den gruppen som blir förföljd av någon som inte är en för detta partner är nästan helt utlämnad. Där finns det väldigt lite hjälp och stöd att få från samhället och väldigt lite förståelse ibland. Därför att ibland upplever vi att stalkningen är så hemsk. Den är så, ursäkta uttrycket, tokig. Att det kan ju bara inte vara sant. Det är precis det är. Därför att vi inte förstår, tänker att en person dygnet runt, 24-7, bara är fokuserad på en annan. De kan göra hur mycket som helst, stalkarna, för att det är det enda som finns för en del. Och då blir det ganska bizarra saker som händer. Och det kan bli väldigt svårt att förstå för någon som lyssnar. Och då tänker jag att man måste öka kunskapen så att fler förstår vad stalkning är. Så att när någon berättar om stalkning, att man har både tid och möjlighet att lyssna till hela berättelsen.
För det är ju någonting vi pratar om väldigt ofta i våra stalkeravsnitt. Det här, vilken tid det måste ta. Tänk vad stalkern hade kunnat göra annars. Alltså den hade ju kunnat, jag vet inte, starta ett företag och bli väldigt framgångsrik om man kollar på alla de timmarna som de lägger.
Men utveckla sig själv, lära sig dreja, jag vet inte vad som helst. Måste ju ge mer än att bara bli helt besatt av en helt annan person.
Men för stalkaren så är det det viktigaste som finns. Det är det som är själva kärnan. Och just de här svårigheterna att komma förbi det. Och det är ju så, som sagt, vi brukar prata om 3 veckor, 3 månader och 1 år. Och har det pågått i mer än 1 år, då är det en person som har svårigheter att släppa taget. Och det kan bero på en psykisk ohälsa, behöver inte göra det. Men därför ser vi ju att risken för att det finns en psykisk ohälsa ökar. Och då måste man tänka att det finns en logik i det irrationella. Att stalkaren kanske inte bara slutar av sig själv, medan det finns de som slutar stalka efter kortare tider. Och då kan det vara så att man upplevde det som en stalkning, men ibland kanske det räckte med en ursäkt. Om det är någon som är arg på ett företag till exempel, man tycker att varan man har köpt håller inte den kvalitet. Och så är man på kundtjänst om och om och om igen. Och den som, så att säga, stalkaren här då, vill ha en ursäkt. Och beroende på bemötandet som man får där från början med det här företaget, så kanske man avstyr stalkning innan den ens har börjat, därför att man ger ett väldigt bra bemötande. Medan har man haft en dålig dag och snäser åt fel person, så helt plötsligt så 10 års stalkning.
Jäklar. Men under din forskning, har du någon gång fått något sånt här riktigt aha-moment?
Ja, men jag tänker att i min forskning så, det händer ju många saker naturligtvis. Men jag tror att när vi gjorde en jämförande studie och tittade på kvinnor som stalkar, när vi kom fram till att de kvinnliga stalkarna är lika våldsamma som de manliga, det var nog ett ganska viktig upptäckt, tycker jag, som också har fått ett ganska stort gensvar. Därför att vi tror inte, vi har en föreställning om att kvinnor inte ska vara våldsamma och att vi tenderar att inte förstå riskerna alla gånger. För att många kvinnor har inte de traditionella riskfaktorerna som många män har. Och då tänker vi att ja, men då är risken att hon begår ett grovt våldsbrott lägre. Men så är det inte. Och det tänker jag är en väldigt viktig sak att ta med sig. Och det har jag också fått ganska mycket uppmärksamhet kring i forskningen, både från kollegor men också från de som är utsatta. Att det finns någon som förstår hela bredden av stalkarna. Att inte göra de här förutfattade meningarna i att ja, är det en kvinna som förföljer dig? Ja, men då är det inte så farligt. Utan någonstans, okej, hur ser det ut? Vad är det som händer? Att ställa samma typer av frågor, att lyssna in, att man identifierar sina egna fördomar om hur samhället ser ut. På det viset kunna också jobba bort dem och att då kunna, som det här i det här fallet, där vi kunde se att kvinnor är ungefär lika våldsamma.
Och är de då främst våldsamma mot män eller andra kvinnor?
Det är både och. Så kvinnor förföljer både män och kvinnor. Och vi har inte sett att det skulle vara en jättestor skillnad i vem man är våldsam mot, utan det är återigen det motivet bakom som styr då.
Och hur vanligt är det att män förföljer män?
Det förekommer, men det är inte det mest vanliga, utan män tenderar att förfölja kvinnor i störst utsträckning.
Men du sa innan att det är viktigt att nå ut och att folk förstår vad stalking är. Så vad är liksom tecknen på att det är stalking som pågår?
Det viktigaste man ska ha i åtanke om man undrar, men är jag förföljd? Är jag stalkad? Det handlar om upplevelsen av rädsla och oro. För det är ofta den som kommer lite senare. Men känner man att det här är obehagligt, nu är jag rädd för den här personen, då behöver man göra någonting åt det, så att säga. Så att det är det absolut viktigaste, att man lyssnar till sig själv. Att känns det obehagligt och fel, då är det det. Då ska man inte, så att säga, göra någonting mot sin egen vilja, utan man ska lyssna till det. Det är det absolut viktigaste.
Och om man istället kollar på polisen som sitter där på andra sidan och ska ta emot anmälan, vad kollar de efter eller vad ska de kolla efter?
Ja, men när man gör en anmälan till polisen så de undersöker ju om stalkaren har begått ett brott eller inte. Det är det som de tittar på. För vi behöver komma ihåg att stalkning i sig är inte ett brott eller olagligt, utan det är ju vad stalkaren gör. Så det är inte olagligt att stå utanför någons arbete. Det är inte olagligt att parkera bilen utanför lägenhetskomplexet där den utsatta bor. Men det är olagligt att tränga sig in i någons hem eller att tränga sig in på någons arbetsplats där man inte har behörighet att vara. Och det är ju det som polisen naturligtvis behöver titta på. Har stalkaren begått ett brott eller inte? Så de frågorna. Polisen kommer också ställa frågor om hur man har sagt nej till kontakt. För det är en sån väldigt, väldigt viktig fråga. Och det är också viktigt att de utsatta någon gång har sagt nej, jag vill inte ha kontakt med dig. Och då kan man tänka att om man gör slut med sin partner, då har man ju sagt nej. Jag vill inte ha mer kontakt med dig. Så att det är inte så att, oj, har jag sagt nej eller inte? Nu måste jag höra av mig till stalkaren och säga nej. Nej, utan det räcker med att man gör det en gång och sen ska man inte höra av sig till stalkaren överhuvudtaget på något vis mer.
Men så det är inte olagligt att skicka typ 200 sms per dag och ringa och ringa och ringa?
Jo, för det blir ett ofredande.
Mm-hmm.
Så man kan inte göra vad som helst. Men om man tänker att om stalkning har pågått i många år, då kan det räcka med att stalkaren skickar ett sms, vi ser varannan månad. Och på det ena smset står det, vilken fin grön tröja du har på dig idag. Det är inget hot, Det är inget ofredande. Det kommer ett sms men inte mer. Men för den som är utsatt och går där ute på gatan i sin gröna tröja och helt plötsligt förstår, nu är han här. Det blir fruktansvärt. Och många utsatta, de springer hem, raderar smset, drar ner patienterna och gömmer sig hemma och isolerar sig. För att man blir så himla rädd. Och då har ju en del stalkare fått som de har velat. De behöver inte skicka de här 200, utan det räcker med att synas någon gång ibland. För den som är utsatt vet ju aldrig när det här sker. Så den som är utsatt upplever sig utsatt dygnet runt i alla fall.
Men det är också olagligt även fast det är så sällan, eller?
Det är inte olagligt att skicka ett sms och säga att man har en fin grön tröja.
Nej. Så polisen kan i de fallen inte göra något alls?
Nej.
Och vad kan man själv göra då?
Det finns ju flera saker man kan göra naturligtvis. När ett sånt sms kommer så finns det ju oftast en väldig massa andra saker som har skett innan. Annars skulle ju inte ett sånt sms få en sån konsekvens för den som är utsatt. Och det som händer är ju att de utsatta går till polisen. Och då är det så att lagen ser ut som så att man kan ju anmäla brott som har skett under väldigt lång tid. Och så berättar de om alla händelser. Och då kan det ju vara som så att det tidigare har funnits ofredande eller hot. Och så blir det det man plockar upp i polisanmälan. Men just det här smset som, nej nu har det nått en gräns. Som var det att man gjorde att man gick till polisen. Just det kanske inte då ingår i det i en brottsanmälan. Det är ju naturligtvis olika för olika personer och vad man gör och så. Men det gäller att kunna ha hela sin berättelse med. Och där kan det finnas ett antal brottsliga handlingar. Och det kan finnas ett antal handlingar som inte är brottsliga. Och då är det lite grann upp till polisen att göra en brottsutredning för att se vad av allt det här är brottsligt och inte.
Vad läskigt tycker jag, för jag tycker att det låter som att det är väldigt svårt att få hjälp då som offer.
För några är det väldigt svårt, ja.
Men vad kan man mer göra själv då?
Jag brukar säga så här, att det man ska göra är att först ska man ju säga nej. Jag vill inte ha någon mer kontakt. Och anledningen till att man inte ska ha mer kontakt, det är för att stalkarna vill ju just det. Så det spelar ingen roll vilken form av kontakt man tar, så är stalkaren nöjd. För stalkaren vill ha den här kontakten. Så det är det viktigaste, att inte ha kontakt. Sen ska man dokumentera. Skriva ner. Vad är det som händer?
Jag brukar också säga att man ska skriva ner hur man upplever händelsen. Hur rädd man är. Därför att efter ett tag så förändras det där. Och vi har en tro någonstans om att det bara är det fysiska våldet som är... Det är det vi är rädda för. Men det psykologiska våldet och den här terrorn som pågår, den är lika allvarlig. Och därför är det viktigt att skriva ner det så att man inte tonar ner sin egen rädsla längre fram. För att som någon sa, ja men inget har ju hänt. Och jag tänkte, ja men massor av saker har ju hänt. Men då tänker man på det, just att det har inte varit ett fysiskt våldsbrott. Så skriva ner, dokumentera och göra en tidslinje. För en tidslinje innebär att man kan se mönster i stalkningen. Och då blir det också lättare att hantera. Sen ska man berätta för någon i sitt nätverk. Och här får man ju vara väldigt försiktig, för det handlar inte om att berätta för sitt sociala nätverk och beskriva personen i detalj. Därför att då är risken stor att den som är utsatt övergår och själv blir en stalker. Så att här får man vara väldigt noga med vem man berättar hur. Och det viktigaste är de som är i den närmaste kretsen, så att andra som är nära förstår att det här händer mig. Är man utsatt för brott ska man anmäla det till polisen. Absolut. Sen är det polisens uppgift att gå igenom och göra en utredning. Och också erbjuda det skydd som personen behöver beroende på hur allvarlig stalkningen är. Och sen ska man göra en säkerhetsplan. Och en säkerhetsplan, det kan vara hur ska jag ta mig till och från jobbet? Man kan byta väg till jobbet. Idag är det ganska svårt att byta telefonnummer för att man är så mycket i sitt telefonnummer att det blir viktigare att hantera olika typer av säkerhetsåtgärder i sina sociala medier istället. Att man tänker så. I en säkerhetsplan så kan man ha skrivit in: om jag möter stalkaren, vad gör jag då? Och det kanske är att ja, men då ringer jag någon av dem jag har berättat för. Och så är den personen medveten att man säger det. Ja, han brukar dyka upp här när jag går och handlar. Kan du vara lite standby ifall? Så ringer jag dig ifall det är något. Alla de här sakerna gör att den som är utsatt återtar kontrollen i sitt liv. Och det får de utsatta att må bättre. Kanske inte får stalkaren att sluta, men det ger en styrka till de utsatta. Och det blir också lättare då när de söker hjälp. Därför att dels tidslinjen gör att det blir lite lättare att förstå vad som händer. Annars är det ganska svårt för de som är utsatta för stalkning att berätta. Därför att ofta börjar de att berätta något som är väldigt otäckt. Och sen hoppar tanken så att det kan låta ganska förvirrat om man inte förstår det här. Men har man en tidslinje så blir det lättare också för den som sitter mitt emot att se okej. Och även om man hoppar så kan man, ja men det händer där och det händer där. Så det är mina starkaste tips vad man kan göra om man är utsatt för en stalkare.
Och vad kan stalkaren få för straff i Sverige?
Det beror helt på vad man har gjort och vad man har gjort tidigare. Men det finns fängelse i straffskalan när det gäller lagen om olaga förföljelse.
Och hur skiljer sig Sveriges lagar från de i Australien?
Ja, vi har ju lite olika system. Så. Men jag skulle nog säga att man kanske är lite mer på tårna där. Det behövs ganska mycket i Sverige för att någon ska bli dömd. Det är ungefär 600 som blir anmälda för olaga förföljelse varje år. Ungefär 100 som döms. Så att det är en väldigt liten grupp. Däremot så är det ganska många som anmäls för ofredande, olaga hot, att de bryter mot kontaktförbud. Och där är det ju fler som döms. Så att det är svårt att säga hur många som blir dömda i Sverige. Och då blir det också svårt att jämföra med andra länder utifrån den typ av lagstiftning som vi har.
Men är det olagligt med stalking i Australien? Alltså just det begreppet?
Det är ju vad som innefattas i begreppet. Mm. Och det är det som blir då hur man har definierat det i en enligt lagen i olika länder. Det är också det som man kan så att säga bli straffad för i domstol. Men jag skulle säga att det finns ju inget land som har en heltäckande lagstiftning på allt som är stalking. För då skulle vi hamna i jättekonstiga situationer där man kanske är oense om tvättstugan och luddet i torktumlaren och såna här saker som kanske är ett vanligt gräl där man är osams. Som inte alls behöver vara stalkning, men som kan utvecklas till stalkning förstås.
Hur ser du på dagens lagar och straff när det kommer till stalking?
Jag tycker att vi har en bra lagstiftning. Det vill säga, lagen om olaga förföljelse innehåller en mängd underbrott. Om man lägger till fler brott utifrån att det är fler saker som blir olagliga. Framförallt olika saker som sker på nätet. Svårigheterna är ju att bevisa den brottsligheten som har begåtts. Att det är inte olagligt att stå på parkeringen. Det är inte olagligt att handla på en affär och så vidare. Var går gränsen för ofredande för den som är utsatt? De utmaningarna har vi. Och det kommer vi ha oavsett hur lagen än ser ut. Det som vi däremot saknar och skulle behöva mycket mer av, det är ju att oavsett hur många av händelserna i stalkning som är brottsliga eller inte, så behöver den utsatta stöd och hjälp. Och det måste vi kunna bygga upp en struktur för i samhället som är utöver den som handlar om våld i nära relation. Där, som sagt, där finns det en, och där de som är utsatta för stalkning av en för detta partner, de kan slussas in i det, för de kan få hjälp där. Vi kan göra otroligt mycket mer på den punkten. Men om vi jämför med de utsatta som inte är för detta partner, så finns det ingenting. Så därför skulle vi behöva från samhällets sida bygga på mer när det gäller stöd, skydd och hjälp för de som är utsatta.
Men finns det någonting man som offer kan göra för att skydda sig så att man inte får en stalker?
I och med att det är lite olika typer av stalkare som finns, så blir det svårt att ge ett övergripande råd om att vad kan man göra för att skydda sig mot alla former av stalkning. För som sagt, det kan räcka med att man ler åt en person vid ett visst tillfälle, så upplever den personen att nu mår jag bra, nu vill jag ha dig i mitt liv för du får mig att må bra. Det är ju någonting som uppstår i tid och rum och som är slumpen. Det man kan göra då, det är ju att konsekvent inte höra av sig, inte svara på någon form av kontaktförsök. Är det en person som man känner eller en före detta partner, så gäller egentligen samma sak. Man har inte kontakt med stalkaren. Att vara så där fyrkantig. För man kanske måste ändå, det finns vissa saker som gör att man måste ha kontakt med stalkaren. Om det är en före detta partner till exempel, om man har gemensamma barn, hur gör man då? Och då är det ju så att då kan överlämning, så att säga, mellan föräldrar, när man ska säga lämna barnen för de har kanske gemensam vårdnad, det kan socialtjänsten göra. Oftast så upplever ju många att det här är väldigt, väldigt svårt, vilket gör att man väljer att ändå ha viss form av kontakt. Och då gäller det att vara så extremt fyrkantig som möjligt. Att när man ska svara på frågan, man bara svarar på den frågan och inte någonting mer. Om man tänker sig att stalka en myndighet, då pratar vi om personer som kanske har begärt ut mängder med information i ett ärende och som återkommer vecka efter vecka efter vecka, år ut och år in. Där handlar det om också att vara väldigt fyrkantig, för att en myndighet kan ju inte porta någon. Det kan ju ett företag göra, säga du får inte handla hos oss. Beter man sig som du gör så får man inte handla här. Men en myndighet är ju öppen för alla. Och då gäller det att ha struktur. Återigen att bara svara på frågan, inte ge öppningar för att skapa fler frågor längre fram. Och det där är svårt, för oftast så vill vi ju vara snälla. Vi förstår ju någonstans att personer som stalkar kanske inte mår så bra och vi vill hjälpa, särskilt om det är en myndighet. Men om det är så att stalkaren ringer in och säger att ja, men nu vill jag ha besked i det här ärendet, och så säger handläggaren, beslutet taget och vi kan inte göra mer. Har du ett nytt ärende, du är välkommen att berätta om det, att anmäla ett nytt ärende. Det borde räcka. Men det vi kanske gör ibland är att säga, nu har vi fattat besluten, vi har låtit juristen gå igenom den extra gång. Beslutet är så här. Juristen? Vilken jurist? Ge mig namnet. Jag vill veta om den juristen faktiskt har rätt. Jag vill överpröva. Jag vill ha en egen jurist. Och så har man ett år till. Men tanken från handläggaren var ju att vara snäll genom att verkligen vara övertydlig i att få personen att förstå. Det kommer inte ske något mer. Du har överklagat till högsta instans. Det blir nej. Det går inte. Och då får man då någonting att fortsätta på. Så det återkommer till många olika typer av stalkare. Att man behöver vara fyrkantig. Bara svara på frågan så kortfattad som möjligt. Och hela tiden ska man i det försöka vara vänlig och ge ett bra bemötande. Det är bästa sättet att, så att säga, stoppa en stalkare, stoppa stalkningen. Men det betyder inte att det slutar för alla. Men däremot så blir det svårare för dem att greppa tag i någonting nytt och fortsätta med.
Ja, för det är som du sa innan, man kan ju inte heller snäsa av, för då kanske de blir sura för det och sen så drar det igång en stalking.
Mm. Ja.
Gör man någon forskning på stalking i samkönade relationer?
Ja, det gör man. Och om vi tänker oss att det finns ju flera olika sätt att se på den frågan. Så det ena är ju att vi har ju tittat på hur det är personer som förföljer någon av samma kön. Det behöver ju inte alltid vara att det är en relation, alltså en intim relation, utan vi har tittat på hur det ser ut. Och sen tittar på HBTQI-relationer och precis som vi tittar på heterosexuella relationer och eftervåldet och stalkning. Utmaningen som vi har när det gäller forskning på HBTQI-plus-frågor och stalkning, det är att det är ganska få på gruppnivå som berättar. Så att det blir väldigt små samples och det gör att vi anekdotiskt kan beskriva fall. Men däremot så är det svårt att på gruppnivå säga, skiljer det sig åt eller inte? Och då tänker jag att när det gäller stalkning så är det ju återigen besattheten i motivet. Du har lämnat mig. Och frågan är, spelar det någon roll vilken typ av relation jag har? Eller är det just att man går tillbaka till stalkaren och det här motivet? Sådana frågor försöker vi liksom få svar på. Men överlag är ju vår hypotes att det faktiskt inte skiljer sig åt, utan det är det samma låsning, samma besatthet. Och motivet är antingen att hämnas eller få tillbaka partnern. För den som är utsatt i en HBTQI plus relation så behöver vi också lägga till att det finns en minoritetsstress, det finns en ökad sårbarhet i den gruppen överlag. Och det gör ju att även om motivet från stalkaren inte kanske skiljer sig så mycket åt från andra stalkare, så blir utsattheten större för att man har fler sårbarheter. Och det gör att man måste vara extra observant och erbjuda stöd och skydd i större bemärkelse. Och så det blir en skillnad.
Just det. Men avslutande nu då. Om det är någon som är utsatt för stalking som lyssnar på detta, vad skulle du vilja säga till den personen då?
Att vara väldigt strukturerad. Inte ta kontakt med stalkaren. Dokumentera det som händer. Gör en tidslinje. Berätta för någon i din närhet. Gör en polisanmälan om det har förekommit brott. Och gör en säkerhetsplan.
Väldigt bra.
Verkligen.
Konkret. Tack så jättemycket för att du kom hit. Känns som att jag har så mycket alla kugghjul i huvudet går som på högvarv. Skönt att prata med en expert.
Verkligen.
Tack själv.
Tack så mycket.
Och gud, jag känner att jag har lärt mig så mycket.
Ja, samma här alltså.
Och det är så läskigt när hon liksom... Alltså för som sagt, hur många gånger har inte vi i stalkeravsnitt sagt att ah, men jag fattar inte hur den tänker. Och när hon förklarar hur personen tänker, som det här, nej, men det här att ah, man får ett leende av en kassörska och då har man en relation.
Ja.
På ett sätt blir det ännu mer obehagligt när hon förklarar hur de tänker och man på ett sätt fattar hur de tänker, men på ett annat sätt så tänker ju ingen annan så. Mm. Så man fattar ändå inte.
Ja, och det här med liksom, ah, på scenen så har personen den här färgen på tröjan. Då betyder det att, åh, den älskar mig.
Typ. Ja.
Alltså, jäkla obehagligt.
Verkligen, och jag kände igen så många fall som vi har pratat om i det hon sa.
Ja, samma här.
Och det här avsnittet var ju faktiskt det näst sista gästavsnittet för den här säsongen, för säsong 16. Vi har ju två avsnitt kvar och de kommer nästa vecka. Ett vanligt avsnitt och ett gästavsnitt. Och då blir det temat kidnappningar.
Mm, och vi har ju en stor nyhet att berätta. Ja. Så lyssna på tisdag. Alltså vi kommer släppa en bomb. Och det här är en bomb som ni har väntat flera år på, kan jag säga. Så det blir en rejäl cliffhanger tills dess. Men ja, så länge så säger vi bara tack för att du har lyssnat.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier, and 7 nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? Its signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code GLOW.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.